älskar dig. Vi ger vår uppmärksamhet, vår beundran, vår kärlek till dig. Du har gjort det, Jesus. Du har gjort det. Du har gjort det, Herre. Halleluja. Och du vill göra det igen. Vi prisar dig för det. Just nu bara be att ditt ord och din ande ska få första rummet här på den här platsen. Jag ber att allting annat ska bara böja sig. Att inget annat ska få stjäla uppmärksamheten. Men här att du ska tala till oss var och en. Jag ber om dig, Jesu namn. Halleluja. Amen. Halleluja, vad underbart. Kul att du är här, får inte säga riktigt bra att du är här. Jag tror att Gud har någonting han vill dela med oss den här förmiddagen. Och bara säga det, igår hade vi en hel dag här i kyrkan. Då stod inte stolarna i fina rader utan de var soffor istället. Och här satt 20 par, om inte jag missminner mig, som fick höra mycket bra om äktenskapet och familjen, men i synnerhet äktenskapet. Och om du missade det så kan du ändå dra en lättnadens suck, för på lördag så blir det ytterligare en äktenskapsdag. Igår var fokuset framförallt på de som är gifta utan barn eller med barn, medans fokus på lördag nu kommer att bli på de som har tonåringar eller utflygna barn. Men det mesta är tillämpligt för alla, så att om du skulle vilja vara med på lördag men inte har anmält dig, prata med mig eller Elinor eller Simon eller Julia direkt efter gudstjänsten, så tror jag att vi kan lösa detta. Jag vill bara rekommendera det för dig. Det är en invid. Det kostar några 100, men då får du på köpet en väldigt fin middag. Tvårättes. Men det är en investering som kommer att betala sig mångfalt. Amen. Jag har gått och burit länge på någonting som jag vill börja dela den här dagen. Därför känns det lite speciellt för mig. Jag vet inte om du ser det på mig. Men så här ser jag ut när jag känner att det är något speciellt. Ja, ungefär som vanligt, men du vet, ibland märks inte allt på utsidan vad som är på insidan. Men jag tycker att det är väldigt spännande att få leva i den här tiden. Jag tycker det är väldigt spännande vad som sker. Och jag är oerhört glad över att jag får vara en liten del i detta. Det jag vill tala om nu och några söndagar, det kommer att bli med ojämna mellanrum fram under våren här. Det är titelmässigt är det förvånansvärt likt, till förvirring likt, det tema som jag använde mycket förra hösten. Då vi talade om fyra fokus för församling. Jag har förälskat mig i bokstaven F, som ni märker. Här har vi nu det nya då. Det är församlingens fyra fokus. Tänkte jag, ska du upprepa alltihop igen? Nej, nu ska vi komma in från ett helt annat håll. Men bara för att rekapitulera, för jag vet hur bra det är med repetition, så vill jag bara nämna om de här fyra fokusen för församlingen. Man skulle också kunna kalla dem perspektiv, för fokus och perspektiv är på en gång väldigt olika och väldigt lika. Men de fyra fokusen vi talade om i höstas, det var ett fokus inåt, mot det inre livet, vårt liv tillsammans med Gud, vårt liv i gemenskapen, i församlingen. Det som alltid utgör grunden och förutsättningen för allt annat liv. Men som en konsekvens av att ha ett starkt och tydligt och gott fokus inåt, så förr eller senare så får man ett fokus utåt. Man blir av inåtfokuset ut. utrustad för att vända sig utåt, att nå de förlorade, att predika evangelium, att be för de sjuka, att förstå att jag inte är här för min egen skull. Jag går inte i kyrkan bara för min allmänna, mitt allmänna välbefinnande eller för min uppbyggelses skull, utan jag går här för att bli rustad för att vara ett ljus och ett salt i den här världen. Och därför är det så bra med ett fokus utåt. Det frälser oss från allt navelskådande och allt liksom överdrivet rotande i själen. Det är nog någonting mer jag måste bli helad från innan jag kan öppna min mun. Därför behöver vi påminna oss om ett fokus utåt. Men sen det tredje fokuset vi talar om då är också ett otroligt viktigt fokus. Det är nämligen fokuset uppåt. Och fokuset uppåt, det står för det tillkommande. Det står för himlen, det står för evigheten. Om man tappar bort det fokuset och tror att allt som är viktigt i livet, det är det som händer precis här och nu, då har man skurit bort 999 999 delar av 1 miljon. För att den tid vi har på jorden är så försvinnande lite, men den tid vi ska tillbringa i evigheten är så oändligt lång. Och vi måste komma ihåg det och se vårt liv här i perspektiv av evigheten. Och när vi gör det, jag lovar dig, då lever vi väldigt annorlunda. Då är det inte lika viktigt med alla prylarna och alla upplevelserna och alla grejerna. Det är väl underbart att vi är så välsignade. Vi tillhör de mest välsignade människorna i hela världen. Och vi kan kosta på oss en massa, men det är inte det vi lever för. Vi lever för någonting annat. Och det fjärde fokuset då, som tyvärr, jag vet av egen erfarenhet, är lätt att tappa och som jag ibland kan uppleva att en del kristna har tappat, det är fokuset framåt. Att vi är inte klara och Gud är inte klar, och Gud vill att vi ska gå framåt. Han vill att vi ska avancera. Vi är här för att erövra, vi är här för att utbreda Guds rike. Vi är här kort sagt för att ta över. Man får passa sig i vilka sammanhang man säger det, därför att det kan ibland missförstås. Men sanningen är den, rakt upp och ner. Guds församling är här för att ta över. Amen. Vi är inte bara här för att utgöra ett fint inslag i den allmänna kulturen eller sådär. Vi ska ta över den här världen i Jesu namn. Så det var de fokus vi sysselsatt oss med i höstas. Men nu är det inte höst längre, nu är det vår. Och då ska vi komma in ifrån ett annat håll. Och de här fyra fokusen för församlingen, det som jag tänker på, David nämnde det redan här i inledningen. Det handlar om det lokala, det regionala, det nationella och det internationella. Och jag för min del, jag tror att den här församlingen, eller för den del varje församling, egentligen har en uppgift på alla dessa plan. Jag tror det är viktigt att vi som kristenhet och i synnerhet vi som för lokal församling, för det är ju det vi är, att vi förstår detta, att vi ikläder oss detta, att vi tar det på allvar, att vi ger oss till detta. Och det är det som är mitt syfte med att dela lite grann om de här fyra olika fokusen. Och vi börjar förstås i det lokala, därför att vi som sagt är en lokal församling. Men som lokal församling så är vi ju inte bara en lokal församling. Vi är en del av Kristi kropp i den här bygden eller i kommunen eller i stan eller hur vi nu vill säga. Dessutom så är en del av vår identitet att vi är en del av trosrörelsen och Livets ord. Och ytterst sett är vi en så här liten, men i alla fall del av Guds universella församling som är väldigt, väldigt stor. Vi är en del av det, vi är inte skilda från det. Och det utgör en av anledningarna till att vi måste förstå att vår kallelse inte bara är lokal. Men idag ska vi tala mest om den lokala kallelsen. Allt det andra är bara liksom en teaser inför kommande budskap. Så jag säger det en gång till. Vår kallelse som församling är både, jag kan säga på samma gång, lokal, regional, nationell och internationell. Och som medlem i den här församlingen så är du en del av den här kallelsen. Och är du inte medlem i den här församlingen så vill jag bara uppmuntra dig, bli det. Eller ge dig till någon församling i alla fall. Men jag kan rekommendera den här församlingen. Här finns plats för dig. Här finns plats för dina gåvor. Här finns plats för det som Gud har lagt ner i ditt hjärta. Men huvudsaken är att du hittar den plats, det sammanhang där du kan blomma, där du kan bära frukt, där du kan producera liv för Guds rike. Därför att det är bara där som ska vi säga, tillfredsställelsen eller glädjen eller det som gör livet värt att leva, det är bara där man egentligen hittar den. Så jag vill säga några saker om Sävsjö, och det blir lite lokalhistoria. Det här ska inte bli en historielektion, fast lite. Men framförallt ska det bli, tänker jag, en kyrkohistorielektion. Därför att jag tror att vi är här därför att andra har gått före. Vi är frukten av andras arbete. Vi har inte bara liksom i egen kraft eller helt plötsligt blivit uppresta, kommit till och liksom, ja, utan det är andra, många andra under lång tid som har gått före. Men om vi tittar på den här lilla stan, för det är ju en stad, halleluja, det är så roligt att bo i en stad. Man kan inte ens säga att det är en stad när man kommer utomlands, för där säger de att det är en liten by, Sävsjö. Ja. Men om man tittar på det här så har ju inte den här stan alltid funnits. Utan den kom till när man drog fram järnvägen, det som vi nu känner som Södra stambanan. Och det gjorde man 1864. Innan dess fanns bara ett enda torp här. Det var allt. Men järnvägen går lite grann, tangerar en gräns mellan två socknar. Och de socknarna fanns ju här långt tidigare. De är omnämnda redan på 1100-talet och 1200-talet. Den ena 1196 heter Valsjö. Det kan du tänka vad det är, va? Valsjö, ja. Och den andra var omnämnd 1292, Linogum. Det är Ljunga. Precis. Och gränsen går ju genom stan här vid Tåkån. Och det där har ställt till det lite genom årens lopp, men vi ska inte alls fördjupa oss i det. Men när järnvägen drog fram, då växte det ganska snabbt upp ett stationssamhälle här. Vad är det som händer? De är inte mer än en månad gamla, de här. Nåja. Här växte upp ett stationssamhälle, och det blev faktiskt en järnvägsknut. Det är svårt att tänka idag, men det blev det därför att man också lite senare på 1870-talet drog man en järnväg till Vetlanda och ut till Målilla då. Den finns ju inte mer, det är den man, om man promenerar, så finns sträckningen kvar här ute nu då. Och därför så blev det, fanns det potential för att det skulle växa här. Sen 1907, det var samma år som man invigde vår skola. Det var inte vår skola då, den hette Tegnérskolan. Men det huset. Så invigde man också det som nu kallas norra Europas största träbyggnad, nämligen Sävsjö sanatorium. Och den här platsen blev en plats dit många människor kom. Framförallt mer välbeställda människor. De kom hit för den friska luften. Det fanns liksom läkedom i luften, menade man. Många som kom därför att de hade TBC eller andra typer av lungsjukdomar. Och det var under flera årtionden så var det en plats dit många människor kom för att få läkedom. Sela. Och fram på 1940-talet så hade ju Sävsjö både lasarett och tingsrätt. Det är lite, lasarett är ju större än ett sjukhus då, va? Man hade också tingsrätt. Och vad var tingsrätten, tänker du? Det är det som är kommunhuset nu. Det var ju en tingsrätt. Och sen bara flyttar vi oss lite för kommunens skull. Vi är ju trots allt i Sävsjö kommun. Om man tittar på Vrigstad som tätort så är den mycket, mycket äldre i historien. Den var omnämnd som en marknadsplats redan på 1500-talet. Och Det fanns en träkyrka där redan på 1000-talet. Så att det är ett gammalt ställe. Sävsjö är ett ungt ställe, men Vrigstad är ett gammalt ställe. Och i Vrigstad så startades också kommunens första frikyrka. 1862 grundades missionsförsamlingen. Missionsförsamlingen här i Sävsjö var 11 år efter 1873. Och sen har vi då Stockaryd och Rövik, inte att förglömma. De kom ju till väldigt mycket tack vare järnvägen. Men nu tycker jag det är ännu mer spännande att gå in på och tala lite grann om kyrkohistorien. Därför att kristendomen i den här bygden går tillbaka 1000 år. Du förstår det av den här träkyrkan i Vrigstad. Men vi vet det också av flera andra olika anledningar. Vi vet att vi har njudungskyrkorna här. Jag vet inte om du känner till det begreppet. Njudungskyrkorna är kända som ganska små stenkyrkor. Alla byggda på 1100-talet, strax efter att man invigde Lunds domkyrka. Så tror man att de som jobbade med den kyrkan, de kom upp genom landet och här byggde de väldigt många kyrkor som står kvar. Faktum är att det finns inte någonstans i Sverige så många gamla kyrkor bevarade på ett så litet område. Njudungskyrkorna är 9 till antalet. Och vi har ju en precis utanför stan här. Vi har en där på det hållet och en på det hållet. Det där kan man läsa på om man tycker sådant är intressant. Men vad jag vill säga med detta, det är att väldigt tidigt verkar det ha funnits ett starkt kristet inflytande på den här platsen. Och eftersom kyrkorna är bevarade på många andra ställen så fanns de men finns inte mer. Men här är de bevarade, så säger det mig att högst troligt så var det under en lång tid som det var ett starkt kristet inflytande. Vi vet ganska säkert att han som kom med evangeliet till de här bygderna, Sankt Sigfrid, som ju döpte Olof Skötkonung, var det 1007 tror jag det var, eller 1008. Han var här. Han var runt här och predikade. Vi har en Sigfridskälla precis ute vid Vallsjön. Sånt där tycker jag är lite spännande då. Historia överhuvudtaget är ju ganska spännande därför att man kan lära sig någonting. Man förstår saker lite grann i ett annat ljus. En sak man förstår det är att vi är inte bara här av en slump. Utan vi är här som en liten produkt av alla de människor som har gått före. Men nu ska vi ta ett jättekliv framåt till 1800-talet. För på 1800-talet så börjar någonting fantastiskt att hända. Och faktum är att man brukar tala om att det fanns någonting som banade väg för både folkväckelse och frikyrkorörelse i hela landet. Och var började det någonstans då? Det började här. Det började här. Det är som, alltså det allmänt sägs att det var det som förlöste frikyrkoväckelsen. Det började här som i Hjälmsryd. Och det var så att i maj 1841 så var det en 16-årig tjej som började att predika. Och hon hade ingen liksom böjelse för detta innan, eller vad man ska säga. Men det tog sig så till att hon började sjunga en dag. Och hon sjöng och sjöng och sjöng. Och hon sjöng som knappt hade tid att äta. Och sen gick det efter ett par veckor när hon hade sjungit. Så började hon att tala. Och alla upplevde när hon talade att det var liksom inte bara vad som helst. Utan de blev så berörda. Så att de samlades i större och större skaror. Lisa Andersdotter hette hon. Och här var i Alsarp. Precis utanför Nya Hjälmsryd. Och nu ser jag den lilla skruven här. Nu ska jag ta vara på så jag inte tappar den. Så. Och hon predikade då, för det var ju faktiskt det som hände då, bara under ett litet tag, jag får se om jag har skrivit här. Hon ropade i ett halvår. De skrev om det i Aftonbladet året därpå. De skrev att hon kände att hon måste hålla andeligt tal. Och det var verkligen andeligt. När hon slutade ropa så var det en 13-åring, Maria Svensdotter i granngården, som liksom tog över. Och så spred sig det här. Det hände på fler ställen. Det som var grundläggande för alltihop det här, det var att det var väldigt unga människor, ofta barn, som predikade ett budskap som rörde vid själva folksjälen, verkade, och som inte lämnade någon oberörd. Om folk samlades i mängder för att lyssna på detta. Och jag vill bara relatera ett par korta grejer. Här var en 4-årig flicka i Rydaholm, jag vet inte vad hon hette. Hon stod upp och predikade så här: kära själar, gör bättring, tiden är kort. Tror ni icke Bibeln, så tror ni icke våra rop. Om Jesus inte sagt mig vad jag skulle ropa, vad skulle jag kunna säga? Säg mig det. Alltså det var ju ord och inga visor. Det är Jesus som har gett mig det här. Så därför är det bäst att ni lyssnar. Och lyssnade gjorde folk. De blev så berörda. Och nu vill jag läsa lite, vad nu jag hade behövt mina glasögon här. Vi ser det gå. Men jag vill läsa en artikel ur en tidning som gavs ut 1874. Och den gavs ut i Amerika. Men det var ju många svenskar som hade emigrerat under mitten av 1800-talet. Som hade emigrerat till Amerika. Så pass att det också fanns svenska tidningar där borta. Och 1874 så kunde man läsa i det som hette då Svensk Advent Herald. Och det är skrivet av en man vid namn Peter Palmblad. Och Peter Palmblad, han levde ute i Komsta. Och där var han bodde i en backstuga, det vill säga han var ett fattighjon. Han hade sin familj där, han levde under väldigt enkla omständigheter. Han var möbelsnickare. Men han blev berörd. Faktum är att jag ska låta honom själv berätta. Nu är det på gammal svenska, jag ska försöka bara läsa det utifrån tidningsartikeln här. Så nära som jag kan minnas började hösten 1842 och fortfor över vintern 1843. Det första jag hörde talas om var ute i Fällsryd socken, det vill säga Jämsryd. Där en mindreårig flicka började predika. I Sverige var då ej den frihet som det nu är eller som existerar här. Ty alla måste tillhöra den lutherska kyrkan, och om någon trodde annorlunda så vågade han inte uppenbara det. Mycket mindre försöka att undervisa någon annan för att icke bliva skyldig till att plikta eller sättas i fängelse. Det var ju så att Sverige hade stiftat en lag. Den lutherska kyrkan, reformatoriska kyrkan, hade ett så starkt inflytande över landet så att 1726 redan så stiftade man vad som kallades ett konventikelplakat. Och det gick i enkla ordalag ut på att ingen fick undervisa annat än i kyrkan och som präst. Så att man fick ha familjeandakt i hemmen, men man fick inte samla andra. Och som lekman fick du inte tillåtelse att undervisa. Det var dryga böter på det. Dubblades andra gången. Tredje gången om man blev ertappad, så antingen blev man fängslad eller blev man landsförvisad under 2 år. Och det var under den tiden som det här hände nu som vi tar del av här. Då ska vi se. Jo, det var ju så att ingen fick undervisa någon annan för att inte bli skyldig till att plikta eller sättas i fängelse. Därför behagade Gud att begagna dåraktig predikan genom små mindreåriga barn som statslagen inte kunde ha någon makt över, men vilka kunde fritt och obehindrade tala och predika. Detta fortfor omkring 9 månader. Sen förklarades det av myndigheterna att vara en sjukdom, och de förmåddes till att taga medicin. Somliga barn tog oss till lasaretten för att genomgå kurering, men de kunde inte stoppa munnen på dem, för de predikade så länge Gud behagade att använda dem som vittnen. Gud lät också väderleken vara särdeles gynnsam den vintern. Vi brukade hava mycket snö, men denna vinter var det endast kallt nog att frysa upp kärr, mossa, sjöar, floder, så att de vore farbara som en landsväg, och man kunde obehindrat köra och gå. Folket kom ut i slädar och gående till fots i stora antal för att höra dessa predikanter, så det blivit riktigt namnkunnigt. Dessa talar var för det mesta fattiga som endast bodde ute i backstugor. Jag var själv ett backstugion. Efter att det hade varit en liten tid och började att bli mycket omtalat, detta förundliga predikande, sa min hustru till mig: det är märkligt att det alltid är fruarna, va? Kan inte vi män gå före någon gång? Sa min hustru till mig att vi måste gå och höra vad det är och betyder. Jag svarade att jag inte kunde gärna förlora någon tid, till vi fick då inte nog att leva på. Jag vet det väl, var svaret. Men om vi nu stannar hemma och domen kommer över oss när Herren har behagat att förkunna den förut. Jag svarade, domen har Gud förkunnat för oss i Bibeln. Men om tiden har han sagt, den dagen och den stunden vet ingen. Jag tänker att det är förborgat. Men vill du gå, så ska jag gå med dig. Det är väl härligt med sådana karlar. Det var då en flicka under omkring 6 eller 8 år som talade ut i en backstuga under Ljungaby. Vi hade endast 2 fjärdingsväg att gå, så jag sa till min hustru, jag ska snart säga om det är överensstämmande med Bibeln eller icke. När vi kom fram till den lilla backstugan var den full med folk. Den lilla flickan gick omkring ibland dem och de talade med henne och gjorde frågor, vilka hon besvarade som barn vanligtvis brukar göra. Flera människor kom till stället alltjämt tills en skara av människor stod utanför huset. När de sista hade anlänt begynte hon att förändra uppförande, både ut i djärvhet och rörelse, vilket tydligt visade att hon styrdes av en osynlig makt annat än den hon ägde av naturen. Hon började nu tala med en röst helt olik sin vanliga och sa, frukta Gud och ge honom ära, till stunden för hans dom är kommen. Sen fortfor hon att bestraffa dryckenskap, stöld, otykt, svärjande, baktalande samt kyrkegångare som mera besökte kyrkan för världsliga ändamål än att höra Guds ord och rätta sitt levande därefter. Hennes röst och ord vore så genombitande att jag tyckte det håret stod rätt upp på mitt huvud. Jag blev så angripen att jag kände mig själva för tillfället. Många blev obrakta till gråt och suckande. Det förkunnades för dem att de skulle få tid att avstå från sina synder och göra bättring, men måste göra det genast och icke uppskjuta. Många som var riktiga drinkare blev onyktra män. Många bringade tillbaka vad de hade stulit och gjorde bekännelse. Avböner gjordes för förolämpningar av många handa slag. Sålunda började en stor väckelse bland folkmassorna som inte någon predikant med hög lärdom och goda gåvor skulle ha kunnat åstadkomma. Gud utvalde det som ingenting var. Vi ging och hem med slagna och bävande hjärtan. Jag måste taga till Bibeln som jag trodde när jag gick att jag hade tillräcklig kännedom, men måste nu djupare rannsaka. Jag kunde inte för en veckas tid efteråt arbeta. Mitt yrke var möbelsnickeri. Jag stod vid min bänk och hade Bibeln bredvid mig. När jag arbetade vore mina tankar på Guds ord och på de skarpa framställningar ur Guds ord som en ung och olärd flicka, vilken troligen inte hade lärt läsa, gav. Ja, det finns mer att säga om detta, men det här hände ju precis utanför stan här. Och därför är det lite speciellt, tycker jag, att bara sätta sig in i detta. Och om vi då också tänker att det här anses då som någonting som banade väg för ett gudsverk över hela landet. Det här hände här. Det här hände också in i Västergötland. Det hände upp i Närke. Det fanns berättat ända från slutet på 1700-talet någon enstaka sån här föreställelse långt upp i Sverige. Men genomslaget kom här i mitten på 1800-talet. Och jag läste faktiskt bara i morse om att man tror att merparten av dem som emigrerade till USA, de gjorde det därför att de ville komma undan konventikelplakatet. Det vill säga, de var personligt troende till den grad att de bestämde sig för vi flyttar utomlands, vi emigrerar. Och det var ju faktiskt så, var det 1 av 4 svenskar, eller 1 av 5, vilket var, jag tror det är 1 av 4 svenskar som under 1800-talet emigrerade till Amerika. Något som är intressant med Peter Palmblad, han som bodde i backstugan, det var att socknen samlade in pengar 1852, tror jag det var. Så samlade de in pengar så att hela familjen kunde emigrera till USA. Och då är den stora frågan, varför gjorde de detta? Och det finns, som jag förstår det, två möjligheter. Den ena var att man insåg att, eller tänkte, ja men de här kommer ju aldrig att komma på fötter, så det är lika bra att vi skickar iväg dem, så slipper vi underhålla dem och barnen sen och så vidare. Ett annat, kanske ännu troligare alternativ, eftersom vi förstår att denne Peter, han blev så berörd att han själv började att förkunna Bibeln. Det var att man ville helt enkelt göra sig av med honom och det inflytande som han hade. Det är ganska spännande perspektiv, eller hur? Även om det är lite scary. Konventikelplakatet fanns i kraft ända fram till 1858. Då ersattes det av en något lindrigare skrivning och sen upphörde det helt några år senare då. Så allt det här, det skedde ju undantagslöst utanför kyrkan, men det fanns präster som bejakade detta, som trodde att detta var ett verk av Gud. Och inte minst här i bygderna fanns flera sådana. Ska se här. Det fanns inte särskilt många ropare. Det var i Hjälmsö socken så finns det noterat att det var 40 stycken. Och i Bringetofta, Norra Ljunga och Hylletofta så var det tillsammans 24. Så det var inte särskilt många, men effekterna av deras ropande, det går inte att mäta. Det var så starkt genomslag på deras förkunnelse. Så att många år efteråt så var det fortfarande en uppenbar väckelse, ett väckelseskeende som pågick. Och jag vill bara relatera en annan händelse då. Därför att, vad blir det nu, 7-8 år efter detta så var det en folkskollärare som heter Johannes Karlsson. Han kom från Berga i Kalmar län och han reste runt i socknarna för att undervisa. Han var folkskollärare men han undervisade inte i vanliga skolämnen utan han undervisade från Bibeln. Och han var bjuden att komma till Brohult som ju ligger strax norr om Nya Hjälmsö, mellan nya och gamla. Och han berättar så här om när han kom till det här mötet. Då jag talade i Brohult, Hjälmsö socken första gången var där säkert 3000 åhörare. När jag kom dit var alla fönster uttagna. Huset var fullproppat. Omkring byggningen var fullproppat ungefär 20 alnar, det vill säga 12 meter, på alla sidor. Jag kom troligen inte till dörren på en halv timme ifrån början på trängseln och till dörren. Jag sa, det är mig som folket väntar på. Och då bjöd de att hjälpa mig fram, men det gick sakta. När jag äntligen kom in så steg jag upp på en stol, jag läste en bibeltext och bad. Sen fick jag inte ett ord att säga på en lång stund. Varken förståndet eller andens påkörare gav mig något att säga. Men därefter kom följande ord som en inspiration. Här är en man som har syndat en oförlåtlig synd mot den helige ande. Sen var jag tyst igen ungefär 20 minuter medan den olyckliga gick sitt håll. Men det visste inte jag förrän talet var slut. Efter de 20 minuterna så lossades tungan och jag talade till i dagningen. Oh, jag kunde inte tiga för. Men både folket och jag tyckte att det inte varade mer än 2 timmar. Men kanske var det 8 timmar. Det var Johannes Karlsson som hade möte för 3000 åtminstone i Brohult 1850. I Hjälmsö så fanns en präst som hette Håkan Sjögren och han tror man var otroligt viktig för väckelsens spridande. Han var på 1850-talet som vicepastor, han var alltså inte kyrkoherde utan men han var en väckelsens man och betydde mycket för spridningen av den småländska väckelserörelsen. Det här fick ju till följd att man började bygga missionshus. Och jag tror att ni alla har varit i missionshus. Vi har ju ett missionshus i församlingen som är från förra sekelskiftet, Klintuls missionshus. Men det första som byggdes, det byggdes som sagt var i Vrigstad 1862. Och sen fanns det ett eller flera lite undan för undan i princip i varje by. Jag tog mig för att räkna lite på detta utifrån ett register. Och det visade sig att om vi fråntar Svenska kyrkan, för Svenska kyrkan har också varit viktig i understundom i väckelsearbetet, så finns det i den här kommunen med denna kyrkan inkluderat, alltså oss, 51 stycken frikyrkor och missionshus. Alla är ju inte igång nu som ni vet, men det säger någonting om den impact, det inflytande som väckelsen har haft här. Och det var som sagt var också stundtals väckelse i Svenska kyrkan. Runt förra sekelskiftet så bodde det i Hjälmsö socken 1500 personer ungefär. Det var 15 utav dem som inte var kristna eller räknade som kristna. Alla andra var, och då, alltså de var pånyttfödda kristna. Vad blir det? 1%? 99% kristna? Det är bara 100 år sedan. Här? Ja. Det var ju väckelse på många håll. Min pappa blev berörd av en väckelse i Betel i Karlshult. Han var med och hämtade den. Det var en militärbarack uppe i Närken någonstans. Han och farfar och ett par andra var uppe och hämtade den, körde ner den på en lastbil och byggde upp den i Karlshult. Och där mötte pappa Gud. Och han, när jag pratade med honom om detta, det var väl i början, de gjorde 48 tror jag, så det var i det klippet där. Så frågade jag honom vid ett tillfälle hur var det och liksom vilket inflytande hade. Och så grunnade han länge och sa, jag kan bara komma ihåg två stycken som inte böjde sina knän för Jesus i den väckelsen, i de bygderna där. Det var ett otroligt starkt inflytande. Guds ande var utgjuten. Men det var som sagt var ett tag sedan, och nu befinner vi oss i 2000-talet, det är 2020. Vad är det som är kännetecknande för kristenheten i Sävsjö och bygden här idag? Då kan man konstatera att det är fortsatt väldigt starkt kristet inflytande. 1996 gjorde man en nationell undersökning där man under en helg på hösten mätte hur många människor som gick i kyrkan under en helg, i alla typer av kyrkor. Och när man presenterade den undersökningen så visade det sig att Sävsjö var inte nummer 3 eller 2 utan 1. Det fanns ingenstans i Sverige där fler människor gick i kyrkan i förhållande till folkmängden givetvis, än just här i Sävsjö. 2012 så blev jag kontaktad av en man som heter Lars Lindström. Han var journalist på Expressen, en av de mer kända journalisterna där. Och han ville göra ett stort reportage om Sävsjö, därför att han hade hört om kristenhetens inflytande i Sävsjö. Och som ett resultat av den här artikeln, för han granskade också en del andra ställen, så utnämnde Expressen Sävsjö till Sveriges mest kristna stad. Eller mest kristna plats till och med. Det var 2012. Ungefär i samma klipp så kom han som var Socialdemokraternas ledare och ett tag statsminister, Håkan Juholt. Han kom hit till Sävsjö och besökte sina partivänner en dag. Och efteråt så åkte han hem. Han var också skrev en krönika i en av Oskarshamns tidningar. Och så skrev han den här krönikan. Nu har jag besökt en plats i Sverige där livets ord styr allt. Må vara som det är med det, men det är ändå lite kul tycker jag. Jag är inte säker på att Stefan tyckte det var lika roligt, men i alla fall. Men 2019 så blev Sävsjö först ut i den största och kanske mest ambitiösa evangelisationssatsning som Sverige någonsin har sett. 3 gånger Sävsjös befolkning kom på mötena under 5 dagar. Runt 300 personer tog emot Jesus som sin personliga frälsare. Och många, många blev märkta av Gud för livet. Det var precis nyss. Jag tror att vi alla som är här, vi var där, vi såg detta. Då är ju frågan, är då detta den absoluta kulmen? Eller kan vi av de små tillbakablickar vi har gjort i historien, kan vi förvänta oss att det kanske kan bli ännu mer? Det var lite intressant, för i onsdags kväll tror jag det var, det var då som ni hade hand och bönen med här. Så stod Karin Nyrén upp och så sa hon, jag vill bara läsa några verser ur Bibeln. Och så öppnade hon upp Jeremias 33 kapitel. Och direkt när hon gjorde det så bara fick jag en flashback. Inte nu som det kan tänkas då 30 år tillbaka. Utan bara ett par år tillbaka. Men själva händelsen går 30 år tillbaka. Låt mig förklara. Jag hittade inför vårt 30-årsjubileum. När man går igenom alla gamla grejer. Så vi hade ju så många kassetter. Alla möten spelades in på kassett i början. Och vi hade masterkassetterna och vi hade kopior. Och det drällde kassetter överallt. Men sen var ju den tiden förbi. Och nu är CD-skivans tid förbi. Och det bara rusar framåt. Men då slängde man de flesta kassetter. Men i det sökandet efter historia så hittade jag en kassett hemma. Faktiskt bara en kassett. Det visade sig att det var från det andra mötet som vi som församling hade i Sävsjö den 14 januari 1990, ganska exakt 30 år sedan. Och titeln på den predikan, det var jag som predikade, titeln på den predikan, det var Guds plan för Sävsjö. Och den predikan, den utgick just ifrån Jeremia 33. Så därför vill jag läsa några verser från Jeremia 33. Det är från vers 6-11. Och jag kan inte komma ifrån att det här åtminstone skulle kunna vara ett profetiskt ord för vår stad, också för vår tid. Se, jag ska hela dess sår och ge läkedom och bota dem. Och jag ska låta dem se frid och trofasthet i överflöd. Jag ska göra slut på fångenskapen för Juda och Israel och bygga upp dem som de var förr. Jag ska rena dem från all deras synd som de har begått mot mig och förlåta dem alla deras synder som de har begått mot mig i uppror mot mig. Staden ska bli mig till berömmelse, glädje, pris och ära inför alla jordens hedna folk när de får höra allt det goda jag gör för dem. De ska bäva och darra när de ser allt det goda och all den välgång jag ger dem. Så säger Herren, än en gång ska man här på denna plats som ni säger är öde, utan vare sig människa eller djur, här i Judas städer på Jerusalems gator som är tomma på både människor, invånare och djur, här ska man återhöra jubelrop och glädjerop, rop för brudgum och rop för brud, och röster av dem som säger, tacka Herren Sebaot, för Herren är god och evig är hans nåd. Och från människor som bär fram gemenskapsoffer i Herrens hus. För jag ska återgöra slut på landets fångenskap så att det blir som det var förr, säger Herren. Skulle inte vi kunna göra detta till vår bön den här dagen och för dagar framöver? Att det ska bli som det var förr. Att Gud på nytt ska utgjuta sin ande. För jag tror att det är det vi står inför. Jag tror faktiskt att det är det som redan har tagit sin början. Men det är bara en liten, liten, liten del av allt det som Gud har tänkt. Jag tänker också på, jag ska alldeles strax avsluta, vi ska bara be tillsammans. Jag tänker också på det som står i första Mosebok 26. Jag tänker på, där hittar du Abrahams tjänare. Och de kommer till trakter där de har hållit sig förut. Och då har de grävt brunnar. Brunnar är ju en livsnödvändighet, att man får vatten för att man ska kunna existera. Men det visar sig att fienden har varit där och hävt igen brunnarna. Så de är tvungna att rensa upp i brunnarna. Vattnet fanns där, men det har kommit skräp i. Så man var tvungen att rensa upp det. Och så blir det strid om det. För finns det vatten så finns det ofta strid om det. Och vatten, vi vet ju vad är det? Ja, det är en bild på den heliga ande genom hela Bibeln. Så det blir en strid om vi till exempel skulle få för oss, nu ska vi rensa upp i väckelsekällorna här i den här bygden. Då blir det strid. Vi har upplevt det genom åren. Men ändå så tror vi av hela hjärtat att det är det som är vår uppgift. Och vi tror att vi ska kunna hitta den här källan. För när de hade bråkat om ett par, tre källor så rensade de upp den fjärde. Och då blev det ingen strid. Och då sa man, den här kallar vi för Rehoboth. För nu har Herren gett oss utrymme i landet. Nu kommer det nationella där. Men det ska vi tala mer om en annan gång. Jag tänker också på det som vi har relaterat till så många gånger, om synen som Daniel Wiklund hade. Där han såg ett rop stiga upp ifrån mellersta Småland. Och där Torbjörn berättade för mig när han pratade med Daniel, så var han ganska säker på att det var väldigt nära de här bygderna som det handlade om. Det ropet fick Guds härlighet att falla ner som eld. Och det började här, men sen spred det sig över hela landet. Guds eld föll tills hela Sverige stod i brand. Och när jag relaterar till det så brukar jag för säkerhets skull alltid säga, det har ingen betydelse var Guds eld faller. Huvudsaken är att den faller. Men om det skulle behaga Gud att det är här den ska falla, då har vi ett särskilt ansvar. Då behöver vi arbeta för och ropa till Gud till dess att elden faller. Då kan inte vi bara förlita oss på andra eller säga, men huvudsaken är att det sker. Nej, vi måste ta vårt ansvar. Slutligen. För en vecka sedan drygt så var vi samlade i Höglandskyrkan för härlig bön. Och så i slutet där så bara såg jag mig omkring på de som fortfarande var kvar där. Och så tänkte jag, men detta är ju märkligt. Det var folk grundläggande från Höglandskyrkan och från vår församling som var där. Så jag kände att jag måste säga någonting om det här. Så jag klev fram och nu vill jag göra samma sak som jag gjorde i Höglandskyrkan. En liten test. Är du med på en liten test? Jag vill säga så här. Du som inte är född här i bygden utan som har kommit inflyttad. Vill du lyfta upp din hand nu? Är inte detta märkligt? Ja, håll uppe lite till så kan du se det omkring. Jag ser ju alla här, men bara, om du tittar det omkring. Jag skulle säga att det kanske är 8 av 10 eller 9 av 10 som inte är födda och uppväxta här. Men som ändå, varför är du här? Ja, det finns följdfrågor på detta, det gör det alltid. Jo, men förstår du, det var att husen var billiga här i Sävsjö. Eller ja, vi kom ju då för att ni hade startat kristens skola och så vidare. Det var bara Guds metkroka, eller agn. Men det egentliga syftet till att du är här. Jag vill säga att det är för att Gud håller på att kraftsamla på den här platsen. Det var det som kom till mig förra veckan. Gud kraftsamlar i Sävsjö. Och det är frågan, varför gör han det? Och den enda rimliga förklaring jag kan finna på detta, det är att det som ligger framför kommer att kräva så mycket mer än vad bara vi små infödingar i Sävsjö skulle kunna klara av att göra och bära. Därför är du här. Och därför är det viktigt att vi alla, att vi förstår att Gud har kallat oss till den här platsen för den här tiden. Att vi ska vara en församling som har ett starkt inflytande över byn. Man skulle önska att det var som Juholt sa, men där är vi inte än. Men tänk om det kunde bli så att Guds rike fullständigt tar över i den här bygden. Att det blir liksom omöjligt, att det blir 1% av befolkningen som klarar av att stå emot. I sådana fall så kommer vi alla att behövas. I sådana fall så är alla vi viktiga. Och då skulle jag vilja ta med dig avslutningsvis här i en bekännelse, om vi alla står upp. Och vi gör det därför att vi tror att våra ord har betydelse. Paulus sa så här till romarna, han sa att om du tror i hjärtat och bekänner med munnen så har du en väldig kraft förlöst i frälsning just där. Och därför när vi säger någonting med vår mun, då sätter vi Guds kraft i rörelse. Och därför så skulle jag vilja att vi bekänner bara några rader tillsammans här. Och jag tänkte så här, jag säger före och du säger efter. Och då tänker du att, ja men nu kan jag lita på det då, du kan ju hitta på allt möjligt. Ja men då behöver inte du säga det. Tycker du att det är alldeles uppåt väggarna, då kan du bara lyssna. Så får vi se om det är någon mer som vågar säga efter mig nu. Nej, det är inget farligt. Men jag tror att det är betydelsefullt att du och jag, vi förstår vilka vi är, vi förstår vilken tid vi lever och att vi förhoppningsvis känner, jag vill ge mig till det här. Jag vill vara mitt i alltihop det här. Och det är det som bekännelsen går ut på. Så vi säger tillsammans, Jesus, jag tror att du har en underbar plan för Sävsjö. Jag tror att jag har en del i den planen. Och jag tror att du är stor nog för att planen ska bli verklighet. Jag tror att om jag står bredvid din plan så är du stor nog för att flytta mig. Flytta mig rakt in i centrum av din vilja. Så idag bejakar jag din plan för Sävsjö. Jag vill ställa mig mitt i den. Jag vill vara mitt i allt det som du gör här och nu. Jag vill höra vad anden säger till församlingarna. Jesus, tack för det som är nedlagt i mig. Av drömmar, gåvor och initiativ. Tack att ingen och inget kan stoppa mig från att se dem alla bli verklighet. Jesus, tack för församlingen. Jag tror att den är ett brohuvud. En landningsplats för din härlighet. Jag tror att vår kallelse är större än vad vi nu förstår. Och just nu vill jag ta nya steg in i din plan. Jag ropar till dig om mer av din härlighet. Mer av din kraft. Mer av din ande i mig. Fyll mig, Herre. Fyll mig med nåd och smörjelse. För allt som ligger framför oss. I Jesu namn. Amen. Herre, vi tackar dig att din vilja är för evigt stadfäst i himmelen. Din plan är redan klar, din vilja är färdig, den är uttalad, Herre, för oss som individer, för oss som församling, för oss som Sävsjöbor eller boende här i bygden. Vi tackar dig, Herre, för att dina planer, du vakar över alla dina ord, Herre, för de ska gå i fullbordan. Och Herre, vi vill ära dig idag för allt du har gjort här under år som ligger bakom. Men Herre, vi vill se på nytt igen din ande utgjuten. Vi vill se att du förnyar dina gärningar, Herre. Vi vill se människor som får möta dig till frälsning, helande, befrielse och allt det som du är här för att ge. Så Herre, vi bara än en gång säger, vi vill ge oss till detta. Vi vill ha del i detta. Vi vill tro dig här om genombrott i den heliga ande. Vi tackar dig för du har gett oss en ande av tro och av genombrottskraft. Herre, vi ikläder oss den anden. Vi tror, Herre, att varje bön vi ber bara hamrar på motståndet. Vi tror, Herre, att varje vittnesbörd vi ger bara trycker undan fienden. Vi tror, Herre, för varje gudstjänst, varje samling som är här eller i de andra kyrkorna, att det är en maktfaktor som trycker undan mörkret och som låter ljuset lysa starkare och starkare. Även om mörker övertäcker folken och töcken kommer, här så vet vi att över församlingen så går ditt ljus upp. Och vi prisar och lovar dig för att vi ska få se det mer och mer i Jesu namn. Amen. Amen. Nu blir vi lovsångarna att komma fram. Vi har en liten sång på, jag såg i Jonathans lista här, som jag tycker passar väldigt bra. Och när vi har gjort den sången så ska vi också göra en annan sak som kommer att bli väldigt härlig. Men först ska vi sjunga nu om att Gud vill göra det igen. Halleluja. Gud vill göra det igen. Ta med dig det från den här dagen. Du finns här därför att Gud vill att du ska vara här. Och det Gud har gjort tidigare, han vill göra det igen. Han kopierar inte. Det kommer inte att bli på samma sätt. Men Gud kommer att göra det igen. Tror du det? Halleluja. Var med och sjung också i den här sången då. Tack Jesus.